Roligt att det var några stycken som hittade hit idag till Fredstadskyrkan. Det är ju så här dagen före en stor julhelg, så många som reser bort och man blir lite uppsplittrade på olika håll. Men jätteroligt ändå, och jag får önska er allesammans Guds frid. Därför att det är ju så att julens budskap, det handlar om frid, det handlar om fred. Jesus kom som en konung, men han kom som fridens, en konung med frid. Han vill skänka frid till oss alla och fred. Det var inte så svårt att välja ämne en sån här dag, tycker jag. Och det var ju jättebra här, Per-Olof, att du fick läsa. Jag hade med mig här julevangeliet, men nu är det läst och det var ju jättebra. Vi ska titta lite grann på vad de skriver om Jesu födelse. Det var två evangelister som skrev om Jesu födelse, och det var Matteus och det var Lukas. Lukas är den som skriver mest utförligt, men även Matteus har med en del om den här stora, viktiga händelsen. Kan man säga den viktigaste händelsen i världshistorien som fick avstamp. Det blir ett nytt kapitel som fick skrivas i vår världshistoria. Och det är ju rätt märkligt ändå att jag vet inte om alla länder, men de flesta länderna i världen, så säger man tiden före Kristus, tiden efter Kristus. Och det är ju ett erkännande att han har funnits. Och att han föddes vid ett speciellt tillfälle. Och vi som tror på hela evangeliet i Bibeln, vi vet att han dog och uppstod. Och lever och sitter idag i himlen på faderns högra sida. Vid sin fader. Han är Guds son. Redan vid människans fall, alltså syndafallet, redan vid syndafallet, så hade Gud en plan som var glasklar hur den fallna människan skulle kunna upprättas och räddas. Djävulen hade ju frestat och lurat människan där, den första människan, Eva och Adam. Han hade lurat dem att begå något som var emot Guds vilja och som skulle få oerhörda konsekvenser om man gjorde mot Guds vilja. Och vi vet hur det var i lustgården där. Ormen var ju djävulen som hade formerat sig till en orm. Och Gud, han säger till den här ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud, och du ska hugga honom i hälen. Frälsningsplanen, alltså räddningsplanen som Gud hade, den skulle fullbordas med ett speciellt utvalt folk, judarna. Guds son Jesus Kristus, som skulle födas in i världen som både Gud och människa. Därför behövde han också en utvald kvinna till detta. Och jag tittade i kyrkoårets texter att rubriken idag var Herrens moder. Matteus skriver också, som man sa, en hel del här, inte så mycket, men om själva Jesu födelse och vad som hände. Gud, han utvalde ett ungt par, Josef och Maria. De var trolovade, som det heter. Och de kom från en liten stad i norra Galileen som heter Nazaret, en liten obetydlig stad. Och Josef, han var snickare. De var enkla, kanske olärda, men de levde i rättfärdighet och gudsfruktan. Och de väntade på, som det står, på Israels tröst. Det var ju så att det var ju en hel del utav judarna som verkligen levde i rättfärdighet och gudsfruktan. Så hade det varit genom hela Israels historia. De hade haft många ogudaktiga kungar som jag läst om. Och man levde, man gick på fel väg. Man hade brutit förbundet med Gud och glömt bort Gud. Och det fick oerhörda konsekvenser. Men det fanns alltid en del, några stycken människor här och där utav judarna som höll fast och inte följde med den här strömmen, utan höll fast vid Gud och levde i rättfärdighet och gudsfruktan. Och så har det varit genom kyrkohistorien, trots kyrkosystem och vad de hade förorsakat mycket lidande. Och om man läser kyrkohistorien så har det alltid funnits människor som håller fast vid Gud och vill leva rättfärdigt i Guds fruktan. Och det gjorde Josef och Maria. Och man kan säga att Gud, han utvalde dem därför att en kvinna som skulle föda världens frälsare, då krävdes det lydnad och lyhördhet, att de kunde lyssna till Gud, Guds röst. Och det visste ju Gud att de hade. De levde i lydnad för Gud. Därför valde Gud Josef och Maria. De var trolovande, står det. Det var ett äktenskapslöfte före bröllopet. Och det var så att något intimt samliv, det var ej tillåtet före bröllopet. Och vid upptäckten, när Josef upptäckte då, när de var trolovade, att Maria var havande, så kom det naturligtvis som en oerhörd chock för Josef. Han visste ju att han hade ju inte, var inte orsak till detta, att hon var havande. Och det står att han i hemlighet så ville han skilja sig från Maria. Därför att han ville inte dra, så att säga, vanära över henne och sig själv. Det här var ju någonting som var egentligen inte tillåtet bland judarna vid den här tiden att det skulle ske. Och man straffade ju, skulle det ske en sån här olycka så skulle de straffas. Det var lagen som föreskrev det. Men vi vet att Jesus, han kommer något annat. Han kommer förlåtelsen. Men Josef, han skulle inte skilja sig från sin trolovade Maria. Nej, utan en ängel. Och det är det som är så fantastiskt med julbudskapet. Att de hade besök av änglar vid olika tillfällen. Både Josef, Maria, även Marias... Maria hade en kusin som hette Elisabet. Hon var gift med en präst som hette Zacharias. Och även Zacharias fick besök av en ängel att Elisabet skulle föda en son. Och vi vet att det var Johannes döparen. Men det var ett under, därför att de var gamla. Även det här att Maria blev havande, det var ett stort under. Josef, han fick se en ängel, höra en ängel i en dröm, står det. Och då står det så här att en Herrens ängel kom i en dröm till Josef. Frukta inte, säger ängeln, ta Maria din hustru till dig, för barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Alltså ett mirakel att hon blir havande genom den helige ande. Ja, men han skulle vara Guds son. Och det var den enda möjligheten att den helige ande skulle vara delaktig i befruktningen när Jesus skulle komma till den här världen. Så man kan säga att Josef, han skulle alltså bli barnets juridiske far. Och det blev han, Josef. Han tog till sig Maria, står det. Och den här ängeln säger ju till Josef att Maria ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och allt detta, det hände ju därför att det var genom profeten Jesaja. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och det ska ske genom, och det ska ge honom namnet Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Och det står att när han vaknade upp ur sömnen så tog han Maria till sig som hustru. Det var ett mirakel alltså när Jesus kom till den här världen. Maria fick ju också besök av en ängel. Och det läser vi i Lukas evangelium. Och det står där att det var en ängel som heter Gabriel som blev sänd till Maria. Och i Nasaret då. Och ängeln kom in till henne, står det. Och så säger ängeln så här till Maria: Var hälsad du som fått nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor. Och det står att hon först blir lite förskräckt. Och det förstår man ju när man får en fysisk hälsning utav en ängel. Och då säger ängeln så här: Frukta inte, Maria, för du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Och han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Och sen står det att Maria, hon reste till sin släkting Elisabet, och hon var där hos henne i 3 månader. Och sen kommer vi till julevangeliet här, det speciellt som Per-Olof läste här, Lukas 2. Jag är så fascinerad utav profeterna som flera hundra år innan förkunnade det här budskapet om en messias, en frälsare som skulle födas i Betlehem. Jag ska läsa ifrån 3 profeter här. 2 profeter och 3 budskap. Vi känner till dem. Och jag läste nog det ena innan här. Jesaja 7. Jesaja, han levde alltså cirka 700 år före Kristus. Och jag kan läsa det igen. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel, som betyder Gud med oss. Jesus, han kom ju från himmelen, ifrån Guds tron. Och sen Jesaja 9:6, också en välkänd vers, vill jag läsa den här. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under. Eller en annan översättning, underbar i råd. Han är rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Sen läser jag från en annan profet som levde samtidigt med Jesaja, profeten Mika. De profeterade i Judeen i mitten på 700-talet när det var mörkt över landet Israel. Mörkret lägrade sig över detta land. Det hade fått, deras otro och ogudaktighet hade fått konsekvenser. genom bland annat dessa ogudaktiga kungar. Och deras budskap, Jesaja och Mikas budskap, det var att det var omvändelse. Vänd om från era onda vägar, annars väntar domen. Och de vände inte om. Domen kom över detta folk. Men de har fått upprättelse gång på gång. De har fallit, men de har fått upprättelse. Därför att judarna är, som vi vet, Guds eget folk, Guds eget land. Och frälsningsplanen, som jag sa, skulle ju fullbordas med ett speciellt folk, och det var judarna. Vad säger profeten Mika? Jo, han säger så här i 5:2. Men du Betlehem Efrata, det kallas även för Efrata Betlehem vid den här tiden, som är så liten bland judatusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Eller en annan översättning, en furste i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Jesus, han kom ju ifrån himmelen hos Gud Fader. Han var evig. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Men tänk att profeten Mika, cirka 750 år före Kristus, kunde säga detta om lilla Betlehem, som ligger 6-8 kilometer söder om Jerusalem. En liten stad på kanske vid den tiden på ett par tre tusen invånare. Idag är Betlehem en levande stor stad. Det är en förort till Jerusalem på cirka 40 000 invånare. Men jag har blivit så gripen och fascinerad av de här profeterna. Hur glasklart de kunde profetera om Jesu födelse, platsen där han skulle födas. Men de var ju ett redskap för Gud, de här profeterna. De levde nära Gud och kunde höra hans röst tydligt och klart när de skrev ner de här profetiska böckerna. När Maria och Josef kommer till Betlehem. Varför skulle de till Betlehem för just? De bodde ju i Nasaret. Ja, det var ju så att Josef, han var utav Davids släktled, rakt i nedfallande släktled, Davids ett. Och Betlehem, det var ju kung Davids stad. Och därför så, det var så att vi läste ju här i julevangeliet, som Per-Olof läste, att den här kejsaren i Rom, han påbjöd att hela den dåvarande världen skulle skattskrivas. Alltså man skulle, det var någon sorts folkräkning. Man skulle skattskrivas vid den här tiden. Och då står det att den ägde rum när Quirinius var landshövding i Syrien. Syrien, romarriket rådde nu över hela området. Nästan hela det området, den dåtida kända världen. De hade tagit över, ockuperat. Och sen var det olika stater inom, så att säga, det här romarriket. Och Syrien var ett där. Och Judeen var ett. Och det var Herodes kung. I Syrien var det alltså Quirinius som var landshövding. Och alla skulle skattskriva sig nu. Och då var de tvungna, Josef och Maria, och går den långa, långa vägen ner till Betlehem ifrån Nasaret. Och vad jag kunde läsa någonstans, så var det cirka, och det fick det ta i etappen naturligtvis i flera dagar, så handlade det om en 8-10 mil som de skulle färdas då. Och det var fanns inga snabba transportmedel. Nej. Utan man hade ofta åsne med sig som till hjälp och som kunde ta med lite som de skulle ha med sig. Det var alltså, och när de kom till Betlehem så var det trångt. Och det var det ju av det här skälet då, att många skulle till Betlehem för att skattskriva sig då. Och det var en liten stad. Och det står om att det ett härberge där. Det kanske fanns flera härbergen, det vet vi inte. Jag tror inte det hette hotell på den tiden, men härbergen. Och det var fullt, står det. Det var överfullt. Och de blev hänvisade till ett stall eller en krubb, ett stall där med, som en boskapsstall kan man säga. Så och det var lite kritiskt kanske. Hon kände Maria att snart ska jag föda. Så att då gällde det att hitta en plats fort. Och sen så det var kanske någon som hjälpte dem och visade det här, den här möjligheten att de kunde få vara i det här stallet. Och det kanske inte var så mycket djur i det stallet då, utan de kunde vara där i en, göra en krubba där. Och där föddes världens frälsare. Sen står de här hedarna då, enkla hedarna. Man kan säga att hedarna, de representerade de enkla människorna, olärda, kanske fattiga människorna. Och vid den här tiden att vara en heder för få, det var ingen status. Och det är det kanske inte, jag vet inte om det finns hedar, fårhedar i vår tid. Jag tror det finns det, jag tror jag läst om det i vissa platser på jorden, att det finns fårhedar. Men det är klart, det är inte så hög status att vara en fåraheder. Men tänk att de var de första som fick ett budskap ifrån himlen. Det var hedarna, de enkla. Och det är fantastiskt att det var just de som fick se en ängel, höra en ängel som det står där att frukta inte, om de blir förskräckta, frukta inte, säger ängeln till hedarna. Jag förkunnar för er en stor glädje som ska ske för allt folket. Idag har en frälsare fötts åt eder i Davids stad, och han är Kristus, Messias, Herren. Och sen efter det så kommer det tillsammans med ängeln en stor himmelsk, det står härskara. Ja, en stor härskara kanske utav änglar som visade sig på himmelen. Och som prisade Gud, och så sjunger de kanske: ära var det Gud i höjden och frid på jorden, en god vilja mot människorna. Och sen står det då att de beslutade att gå in till Betlehem och se det här barnet och det som hade hänt. Och de är de första som kommer till Jesus. Och sen vet vi att det kom tre vise män. Det var en kontrast till hedarna. De kom ifrån östens länder, som det står. De var lärda, rika kanske, bodde i slott kanske. Sen kommer de och ska hylla Jesus. Och det visar ju, det här det vill ju verkligen visa att Jesus, han föddes som frälsare för alla människor. För fattig, för rik, för lärd, för olärd, för gammal, för ung. Hela mänskligheten kom Jesus för. Sen går vi vidare här i Lukas. Så står det här att när gossebarnet var 8 dagar gammal, då skulle han omskäras. Och han skulle då få sitt namn Jesus. Omskärelsen, ja. Det var ett förbundstecken ifrån Abrahams tid. Och det skulle också vara ett tecken på att på judarnas avskiljande ifrån andra folk, hedningarna. Jesus, han var ju Guds son. Men ändå gjorde hans föräldrar det som lagen föreskrev. Alltså den gamla testamentet lag föreskrev. Han skulle omskäras efter 8 dagar. Så man kan säga att Jesus, han gjorde som han följde lagen och gjorde som sina bröder. Jesus stod inte över lagen, men han fullbordade den lagen. Och sen står det om Maria här att efter 40 dagars rening, står det. En reningsprocess efter födseln som inträdde. Så skulle Josef och Maria ta med sig barnet till templet i Jerusalem. Och där i templet skulle de offra då, som lagen föreskrev. Det var deras förstfödde. Jesus var deras förstfödde barn, son. Och då skulle man offra där. Man gjorde allt som lagen föreskrev. Och det gjorde Josef och Maria. Och där i templet så står det om att de träffar på 2 personer i det här templet. Och det är en man som heter Simon. Det står här i Lukas, en fortsättningen här i Lukas 2 efter julevangeliet. Där träffar de på en man som heter Simon som ofta var i templet. Det var en rättfärdig och gudfruktig man, står det. Och han väntade också på Israels tröst. Och det står att den helige ande var över honom. Han levde verkligen ett gudfruktigt liv. Därför att han var smord av den helige ande. Den helige ande var över honom. Och sen står det så här, att han hade fått en uppenbarelse av den helige ande, att han inte skulle se döden, han skulle inte dö alltså, förrän han hade fått se Messias, eller Herrens moder som det står här, men Messias, alltså Jesus. Det visste han om. Jag måste få se Jesus först, innan jag, han var gammal, men innan jag dör. Och det fick han. Han fick se Jesus. Och det står att han tog pojken, barnet, i sin famn och prisade Gud. Och så säger han så här, Simon: Herre, nu låter du din tjänare bryta upp i frid. Nu kan han dö i frid. För mina ögon har sett din frälsning. Simon hade sett frälsningen. Att Jesus var den utlovade konungen, frälsaren, Messias. Mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folks ögon, inför hela världen. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Sen träffade de på en kvinna också där, och det är ju rättvist, säger jag. En man och även en kvinna träffade på det. Hon var också mycket i templet, och hon heter Hanna. Ett vackert namn, det heter vår yngsta dotter. Och det står att hon var Fanuels dotter. Hon var utav Asers stam. Aser, det var en utav stammarna, en utav Jakobs söner. Han hade 12 söner. Så tänk hur ni vad de hade reda på. Hela historien med släktleden ända från Abrahams tid, ända från Adam och Evas tid. Hela historien, och det visar ju hur viktigt det här folket var, judarna. Det som Gud hade utvalt. Hon visste att hon var från Asers stam, Hanna. Hon var också gammal nu, och hon var änka, står det. Ja, här står att hon var 84 år gammal. Och jag vet inte om det var gammalt på det. Det står att hon var gammal, men om det var gammalt på den tiden, jag vet inte. Idag, i vår moderna tid, så är man ju gammal när man är 84, men man är inte jättegammal. Min svärmor är 93 år, så jag vet det som blivit äldre. Och det står att hon aldrig gick bort från templet till. Hon var i templet mycket och tjänade med fastor och böner. Och hon kom dit i samma stund och prisade Herren, där står det. Och det står att hon visste också att det var Messias, konungen, som profeterna hade utlovat. Det visste hon också. Och hon talade om detta till alla dem som väntade på befrielse i Jerusalem. Många trodde ju att den här kommande Messias, konungen, att han skulle komma som en kung också, att befria dem fysiskt, landet. Men det var ju inte sån, han var ju inte sån Jesus. Det var inte därför han kom. Han kom inte som en vanlig kung som fanns i länderna, i staterna där på den tiden. Nej, han kom som en frälsande kung, fridskonungen. Han kom med ett annat rike, ett helt annat rike än världens riken. Tack och lov. Jag talade förut om de vise männen här, och jag ska nämna lite grann också om den här kungen Herodes. Han var det ett antal år kung i Judén, och Israel var nu ockuperat av romarriket. Han kallades för Herodes den första, och han var känd som en grym regent, hänsynslös. Han till och med dödade en av sina fruar. En kung skulle ju ha många fruar. Han till och med dödade en av sina fruar. Och två barn, står det. Nu är det så här att en del av det här jag säger står inte just i evangelierna. Men vi har ju fler historiska källor att hämta ifrån när det gäller hur det såg ut i landet. Vi har ju den judiska historieskrivaren Josefus exempelvis, som har skrivit mycket utförligt om det som hände just omkring Jesus och vid den här tiden, vad som hände i landet. Och den här kungen, och det finns många andra historiska källor, inte bara han. Och det står att han försökte att fjäska in sig hos judarna genom att han byggde upp det här templet, Herodes tempel, igen i gigantiska mått. Det var större än Salomos tempel, mycket, mycket större. Det var större än Zerubabels tempel, det som romarna förstörde ett antal år före Kristus födelse. Så att men det var också ett tempel som aldrig blev riktigt färdigt. När det här templet förstördes 70 år efter Kristus, så var det inte riktigt färdigt då ens. Men det var ju så pass färdigt som man kunde fira sina gudstjänster och offer inne i templet. Men han var falsk, den här Herodes, och det såg judarna igenom. De såg igenom hans falskhet. Och han byggde också avgudatempel, och han hade orena motiv, och det här såg judarna, därför fruktade de för honom. Och när han fick reda på, genom de här vise männen som kom från öst, de gick ju så att säga via Jerusalem till Betlehem. Och de gick ju dit till Jerusalem för de skulle höra sig för vem den här kungen var, Jesus som skulle födas. Och när Herodes fick höra detta, då står det att han blev förskräckt, för att han hade också hört genom prästerskapet där i Jerusalem i templet. Han hade hört att profeten hade talat om någon kommande konung. Och nu blir han ju väldigt rädd att det var en kommande konung som var född i Betlehem som skulle ta hans plats och så vidare. Så han satte igång något fruktansvärt, Herodes. Han ville ha bort det här, för säkerhets skull ville han ha bort den här Jesus, det här barnet. Så att alla gossebarn i Betlehem under 2 år skulle dödas. Och då var han säker på att han tog ifrån 2 år. Nu var inte Jesus 2 år, och han var kanske inte ens 1 år, men för säkerhets skull Så man räknar med att, nu var ju inte Betlehem så stort vid den här tiden, ett par, 3 000 invånare kanske. Så att man har forskat i det. Man tror att det handlade om 25-30 gossebarn som Herodes dödade. Och då trodde han att då hade Jesus, då var han borta, den här kommande konungen Jesus. Men tänk, då fick ju Josef på nytt besök av en ängel. Så tydligt och klart. Fly nu från Betlehem, fly till Egypten. Så att de blev flyktingar. Josef och Maria och gossebarnet blev flyktingar. Tänk att Jesus, han var också blev också flykting. Det som är så mycket, finns så mycket i vår tid. Han identifierade sig som en flykting också, Jesus. Och de var en tid där nere i Egypten. Det kan ju handla om några år kanske, eller något år. Det vet man inte riktigt. Men sen fick Josef en ny dröm med en ängel att nu kan ni resa tillbaka till Israel, för nu är den här kungen död. Han hade dött, för han var inte så gammal Herodes när han dog, men han fick en svår sjukdom. Han blev inte välsignad med något långt liv. En sån furste som lever i sån ogudar, så vill så mycket ont. Han blev inte så gammal. Så han dog, och då åkte de tillbaka till Israel och upp till Nasaret. Jag har tänkt på det här att personen Jesus, namnet Jesus, är så, kan man säga, laddat i den onda andevärlden. Det började ju här med Herodes då, han som var fylld av ondska. När han fick höra bara namnet Jesus, så blev han förskräckt och ville döda honom. Man kan ju säga då att Jesus, Guds son, han sätter onda krafter i rörelse. Därför att namnet Jesus är så laddat. Det står i Lukas evangelium kapitel 4 och 41, vers 41. Det står där när Jesus predikar, undervisar, och det står att onda andar for också ut ur många, och de skrek och sa: du är Kristus, Guds son. Då befallde han dem strängt och tillät dem inte att tala, eftersom de visste att han var Kristus. Alltså även de onda andemakterna, de onda andarna, visste vem Jesus var. De visste att de hade ingen makt över Jesus. Det visste de. Jag tänker på ett annat tillfälle, när Petrus och Johannes efter pingstdagen predikar frimodigt om Jesus som Guds son och uppstånden, så fick de ju omedelbart motstånd ifrån det religiösa prästerskapet. Och de blev sagt, i Apostlarna 4 står de det här, de blev, står det, fängslade en natt där i häktet. Och de förbjöd dem: ni ska inte fortsätta predika i det här namnet, i namnet Jesus. För det var så laddat, det här namnet. Men tänk att Jesus namnet är ett segernamn. Det var som jag sa i början här, ormen, kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Han blir besegrad, djävulen, när Jesus dog på korset. Hur är det idag? Vi får förkunna om Jesus i vårt land. Vi har full frihet att förkunna om Jesus och vad han har gjort. Vi får samlas i frihet i våra kyrkor. Men i många länder vet vi att det inte är så. Nu under julens högtid så sjungs det mycket julsånger. Man hör det när man går i varuhuserna. Man hör ju julsånger, både profana och andliga julsånger. Igår kväll så var vi klockan 6:18 så var vi på en julgudstjänst i Rogberga kyrka som ligger utanför Tenhult mot Jönköping där. Och det var tre kyrkor där som hade en julgudstjänst med mycket julsånger. Det var en kör och det var dels de som blåste i olika trumpeter och så vidare. Och sen var det ju stråkar och så var det en barnkör. Och det var helt fullt i kyrkan. Det är en stor kyrka, men det var helt fullt. Och vid den här tiden så är det ju lätt att samla folk vid de här julgudstjänsterna och julkonserterna. Det samlar fulla hus. Och jag tror att de flesta svenskar så vet de ju egentligen varför vi firar jul, om man frågar någon. Det vet ju nästan alla, tror jag. Då säger man då att det är ju därför att Jesus föddes och så vidare. Det vet ju nästan alla. Och man lyssnar till de här julsångerna. Och man kan ju ana en viss gudsfruktan hos många människor. Men sen så går julen över. Och så kommer det där mer och mer i bakgrunden. Det här med vad Jesus egentligen betyder för varje människa. Man kan ju säga att man har, så att säga, ett sken utav en viss gudsfruktan. Och jag pratade med ett par vänner här innan mötet. Och det är ju så att i Sverige det är ganska många som är medlemmar i Svenska kyrkan. 60-70% räknar man med, även om det har gått ur många på senare år kanske. Men ändå så pass många. Så att man alla vet att vi är ett land som vilar på kristendomen. Som kom här på 1000-talet. Vi har massor med kyrkor i Sverige. Massor. Jag vet inte hur många. Och det är ju ett bevis på att det har funnits i alla fall en mycket stark gudsfruktan hos många människor. Man har gått till kyrkan. Fyllde kyrkorna mycket. Om vi går tillbaks ett antal årtionden så var det ju så. Och framförallt då när de här kyrkorna byggdes. Jag är ju halv gotlänning. Min mamma var gotländska. Och vi har ju varit där mycket. Jag har varit där nästan en liten pojke. Speciellt på somrarna då. Och där finns ju så oerhört mycket kyrkor på Gotland. Man räknar med att det finns, jag tror det var över 90 kyrkor på Gotland. Och jag vet vid ett ställe när vi var, så kunde man se fyra kyrkor samtidigt. En söderut, en norrut, en väster och en österut. Och det här vittnar ju om ganska mycket att det har funnits en väldig gudsfruktan. Man byggde stora kyrkor för att det skulle rymma allt folket som skulle gå dit. Och man levde, så att säga. Man hade en gudsfruktan. Nu säger man att Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen, säger man. Det kan ju vara så. Vi kan ju gå till ett grannland som Polen exempelvis, där de är mest katoliker, alltså det är katolska kyrkan som dominerar där. Men det finns en väldig religiositet där. Och så är det i många andra länder också, där kyrkan, speciellt katolska kyrkan, är starka. Men den levande kristendomen har många gånger haft det trångt. Och vi kanske upplever det i vårt land att vi som vill tro på det rena, klara evangeliet, att vi på något sätt marginaliseras ut lite grann i kanterna. Jag läste en artikel här utav en känd artist Simon Ådal som är ute mycket och sjunger och förkunnar ett kompromisslöst evangelium idag för att vara till stor välsignelse. Han skrev en artikel här och jag klippte ur sammanfattningen här han gjorde i den här artikeln. Och då skriver han så här, Simon Ådal: Gud håller på att göra något i Sverige. Jag tror vi står inför fantastiskt spännande tider, men samtidigt också otroligt svåra tider på olika sätt för oss kristna, där vi marginaliseras hela tiden. Men så står det så här, det här tycker jag är oerhört starkt det han säger: men ju mörkare det blir, vi upplever att det blir mörkare, svårare, ondskan utbreder sig, ju mörkare det blir omkring oss i vårt land och även i andra länder, då står det så här: desto klarare lyser Jesus. Det tycker jag, bara den versen där säger så oerhört mycket. Ju mörkare det blir, ja då blir ju ljuset ljusare. Tänk dig en mörk, om vi går ut en mörk novemberkväll. Det är november, det är ju, och det kan vara mörkt nu, men jag har fått lite vitt här som lyser upp ett lite snö. Annars är det så mörkt den här tiden. November, december och även januari. Men när man då går ut i det här becksvarta mörkret och har med sig en stark, ju starkare lampa man har, en ficklampa eller någonting. Jag har en ficklampa med LED som det heter, och den är väldigt stark. Vi bor ju på landet, min fru och jag. Och då blir ju det här ljuset ännu starkare. Det syns ju ännu mer när det, ju mörkare det är. Det är ju liksom en lag när det gäller mörker och ljus. Och det är också en andlig lag här, att ju mörkare vi upplever omkring oss i vårt land. Jag tror inte det bara är vi som är kristna som upplever det mörkt. Jag tror även gemene man, många, upplever att ondskan tilltar i vårt land. Det skjuts hela tiden ihjäl någon där, någon där, någon där. Och terrorn hotar också vårt land. Vi har haft terror och det hotar även vårt land. Och det är antisemitismen ökar. Och vi upplever att det är lite skakigt nu. Vilken regering ska det bli nu? Det står och väger här. Vad ska det bli för regering? Så här har vi inte haft det. Det här är helt historiskt i Sverige. Att det står så här och väger efter ett val. Så här länge. Det har aldrig hänt. Och det kan till och med bli så att det blir Sveriges invånare, befolkning, får gå till valurnorna ännu en gång. Jag brukar bedja för den här situationen när det gäller vårt lands regering. Och jag vill inte alls predika partipolitik här. Nej, nej, nej. Men vi får lita på Herren. Att han som råder över liv och död, han som råder över det onda, att han kan styra det här så att det blir en regering som blir det bästa för Sverige. Därför att Paulus säger vi ska välsigna överheten. Vi ska bedja för överheten, säger Paulus. Regering, kungar, vi ska bedja för dem. Även om vi kanske inte tycker om en del utav de här som sitter, så ska vi ändå bedja för dem och välsigna dem. Det är vår plikt och det ska vi göra. Och om vi gör det så kan vi få uppleva välsignelse. Det är mycket som har gått åt fel håll i vårt land. Det har gått på en sluttande plan länge, som vi upplever det många. Åt fel håll. Men vi får som profeterna. Profeterna, de predikade omvändelse. De predikade till sitt eget folk, judarna. Och vi får predika omvändelse. Vi behöver omvända, jag behöver omvända mig, leva i daglig förnyelse i omvändelse. Vi behöver ju omvända oss och komma närmare Gud. Och när vi gör det så får vi med oss många. Men om inte vi gör det som Guds folk, då kan vi inte heller räkna med att de gör det, de som är runt omkring oss. Vi måste gå före och visa vägen till Gud, till fadershuset, till Jesus som är världens frälsare och hopp i en mörk tid. Och jag får säga amen där. Och vi får önska varandra en fridfull jul, nyår, och ta nya tag inför det kommande året 2019. Vi vet inte vad det innebär i vårt land, i världen. Det är mycket som skakar i världen idag och blivit värre. Men vi får förtrösta och lita på Gud. Det står ju många ställen, vi ska inte frukta. Det står det. Det står att i tidsålderns avslutning så kan människor stå vid havets och vågornas dån och frukta för vad som komma skall. Men har vi det rätt ställt i våra hjärtan så har vi inget att frukta, utan vi har en frälsare, vi har en Gud som är med oss varje dag. Vi ska ta och spela en sång här. Jag hittade på ett nytt videoklipp här på YouTube. Jag tror det kom in här i november, som jag tycker var så fint. Det blir på nytt O helga natt, men nu blir det på engelska O holy night. Det är en av världens mest inspelade julsånger. Den har spelats in i tusentals och åter tusentals versioner. O helga natt, O holy night. Adams heter han som skrev sången. Den är oerhört inspelad mycket. Och vi ska lyssna till Hillsong här i Australien. En väckelse, förnyelse, rörelse som har gått oerhört framåt i Australien. Utanför, kan man säga, de etablerade kyrkorna. Det har brutit fram en ny strömfåra i Australien och har spritts över världen. Vi har Hillsong-församlingar i Sverige. Mycket lovsång och mycket ungdomar finner sitt hem där. Och det är fantastiskt. Vi ska vara öppna för förnyelse och vad Herren, hur han för oss framåt. Vi ska lyssna till den här O Holy Night nu med Hillsongen från Australien. Tydligen helt nyinspelad. Och så säger vi amen där.